Ja, Henrik, nu ska vi ge oss ut på, jag vill inte säga det, hal is, men ett ämne som du och jag inte har, vi har inte pratat om detta egentligen någonsin. Vi har nog inte nämnt detta, men det finns ju ett ämne i samhället som upprör många, som lovordas av ännu fler. Och så, det är ju Greta Thunberg och hennes arbete, skolstrejk för klimatet, som det är liksom, och Fridays for Future-initiativet. Mm. Vågar jag fråga dig, vad tycker du allmänt?
Allmänt, ja, det är ju helt fantastiskt. Egentligen om man ser tillbaka, det är nästan bara ett år sedan hon satt själv utanför riksdagshuset, och nu har hon startat en rörelse över hela världen. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Det är min första tanke. Och sen, det finns ju den här frågan som ofta kommer upp då, om man ska verkligen barn, när det är skolplikt, ska de verkligen låta bli att gå i skolan och så här? Är det inte bättre att de väntar tills de blir större? De ska studera så de blir klimatexperter och sen kan de få tycka och så här.
Ja, det är väl där någonstans den här, man kallar ju den lite för gubbkritiken som kommer, berör ju lite såna saker, bland annat just det här med skolplikten och att använda tiden bättre, och vad är det för föräldrar som släpper ut i så. Ja,
ja, jag kan väl säga att hade det varit så att att det var många barn som passade på att inte gå i skolan och att man i princip, ja, men nu är det ju faktiskt så vad jag förstår att de gör ju verkligen det här. De satsar ju stenhårt på detta.
Var det här jag håller ju med. Alltså just det här fantastiskt. Börja från ett liksom initiativ i princip själv och bli ett fenomen. Alltså det ligger ju verkligen i tiden på något sätt, hennes hela initiativ. Och sen det som världsledare verkar, om man tittar på citaten som finns i tidningar och så är det ju Trump och det är Macron och det är Putin som säger saker att hon förstår sig inte på verkligheten och inte, och hennes budskap i huvudsak går ju ut på att lyssna på vetenskapen och agera därefter, och kraftfulla åtgärder till politiken riktar hon ju sig framförallt. Vad tänker du om det?
Jag tänker också att hon verkar ha en sorts superkraft, att hon har ju sagt det själv också, att hon har väl lite drag åt Asperger eller något sånt. Alltså att där det bland annat ingår att man tar ingen bullshit. Hon är inte bra på att förställa sig. Och det är det som är hennes styrka på något sätt. Att hon tar inte heller konstiga resonemang. Utan ja, har man svarat på frågan eller har man inte svarat på frågan? Och därmed så kommer inte politikerna undan. Utan hon säger igen, ja, men vi har ju faktiskt fortfarande inte någon lösning på det här. Och så kommer hon att fortsätta tills hon får ett godtagligt svar. Och det är ju en superstyrka faktiskt. Ja, att inte låta sig dribblas bort i en massa dimridåer och sånt där. Mm.
Och det är ju en utmaning som finns också. Jag kommer att, vi har gjort så idag att vi har varit sitt ämne lite. Och i mitt ämne så kommer jag att ta lite det här. Alltså att det finns en retorik, oberoende beslutsfattare på nationell nivå eller EU-nivå eller sådär. Så det är lätt att hamna i den här ganska okonkreta retoriken. Alltså att medvetet eller omedvetet, ibland kan det ju handla om att man faktiskt inte vet vad man ska säga. Man försöker bara nå det, eller att man lindar in ett negativt budskap i någon sorts, så att det låter ändå bra. Och det är väl där det finns mycket kritik, inte bara genom den här rörelsen som Greta Thunberg då kan man säga är ett ansikte för, utan överhuvudtaget när det gäller beslutsfattande i samhället, när det gäller den här typen av svårare ödesfrågor som faktiskt kräver att vi ändrar vårt beteende rätt mycket. Vad var det här? Jag tänkte på, är det någonting, har du lyssnat på henne? Jag har lyssnat på några av hennes tal, bland annat det här FN-talet. Har du lyssnat på något av dem som hon har hållit liksom?
Ja, det var ju det här som då hon var väldigt känslosam nu senast i FN och helt, ja, man ser ju att hon verkligen menar vad hon säger och att hon är väldigt upprörd och så som man kan vara i den åldern och i alla åldrar egentligen, men jag kommer ihåg själv när jag var i hennes ålder och var väldigt frustrerad över hållbarhetsproblem redan då. Och försökt väl hitta mina sätt att kunna göra någonting. Det blev att jag gick med i Greenpeace när jag var typ 12-13 år gammal.
Just det.
och lite sådana grejer. Men det var väldigt bra tal på det viset. Att hon, man kan väl säga så här, hon gör ju en viktig grej. Hon lyfter frågan och hon ställer oss till svars, kan man ju säga. Mm. Men det jag tänker att man måste komplettera med också är ju lösningarna.
Just det.
Och det kanske inte är hennes stora grej. Och det är ju kanske inte heller vad hon ska... Och att man får faktiskt uttala sig utan att ha svar på allt.
Precis, och då gäller det ju för andra att matcha upp med de här lösningarna. Och det är ju min och din käpphäst på något sätt. Är ju det att försöka på olika sätt, och i både det lilla och stora och i våra dagliga yrken också, att lyfta fram olika typer av exempel och olika typer av vägar till olika typer av lösningar. Så det är väl det som är så intressant. För att det är också när man talar om den här i samband med Greta Thunbergs arbete nu, så har man ju nämnt ganska mycket den här så kallade åskådareffekten. Alltså att många blir lite paralyserade. Vad kan jag göra? Ja, men jag avvaktar liksom tills det kommer något tvång eller någonting sånt. Och just det här att en del i det kan ju ligga i att A, man kanske inte vet vad man kan göra, eller B, det är så mycket som behöver göras att man liksom blir lite hämmad av det.
Ja, alltså det är väl lite grann det jag försöker också fundera rätt mycket på när jag ska uttala mig i något sammanhang, att hur mycket ska man lyfta fram av det negativa? Jag fick något tips från en beteendevetare, han är Stoknäs, som har skrivit den här boken om vad vi tänker på när vi försöker att inte tänka på klimatförändringarna. Han sa just det att vi klarar av ungefär en tredjedel negativt budskap och två tredjedelar positivt om vi ska lyssna. Mm. Annars är det stor risk att vi slår ifrån.
Mm.
Och det är väl det. Försöka att hela tiden ha med sig lite lösningar när man kommer med in i de här frågorna. Ett lösningsperspektiv.
Mm.
Det tror jag.
Och det är ju där någonstans... Man ändå ser att det börjar liksom tippa över, upplever jag i alla fall. När jag läser i media, när jag läser liksom så här, så allt oftare upplever jag i artiklar och sånt här att man kopplar ihop utmaning med lösning. Liksom. Att så här, tidigare var det mer att man lyfte kanske bara domedagsprofetian, men inte vad ska man göra. Nu hörde jag till exempel på radion idag när jag åkte, så var det diskussion om det här med att försäkringspremier och sådana här ändras på grund av klimatet. Alltså att när klimatet ändras så försäkringsbolag blir mindre benägna att försäkra till exempel nybyggen som är nära ställen där det kan vara risk för översvämningar och så här när det är stora regnmängder eller så vidare. Men då pratade man också utifrån ett liksom, ja, men hur ska man hantera detta då? Hur ska man liksom jobba både med klimatförändring men också då, vad betyder det för våra system, stödsystem runt omkring när det gäller ekonomi och sånt?
Mm. Ja, det, jag såg något intressant initiativ, jag vet inte om det var DN eller Svenska Dagbladet, jag tror det var DN som gjorde en stående, egentligen så har ju Dagens Industri också det, de har en klimatsida nu, och jag tror det var DN som gjorde någon nyligen. Och sen har vi ju Naturvårdsverket i samarbete med flera myndigheter och Fossilfritt Sverige och så, de har startat något som heter Panorama, som är en sajt som lägger upp Sveriges utsläpp sektor för sektor, så kan man trycka sig in och se, klicka sig ner där och se, jag har den sektorn har så många procent, och sen så, men om man säger transportsektorn, ja men hur mycket är persontransporter, ja det är så många procent, och sen så kan man gå vidare, och sen har de dessutom i samma verktyg då lagt upp olika lösningar och hur stor potential de har och hur långt de har kommit och lite sånt. Så det är rätt bra idé att man samlar ett kunskapsläge på något sätt, och då kan man ju använda det som en gemensam utgångspunkt, är det ju tänkt.
Mm. Och det är ju den här typen av material som är väldigt, väldigt viktigt, och sen gäller det ju att göra det begripligt på flera olika plan. Den där typen av tjänst, jag plockade upp den här också, den där typen av tjänst är ju jättebra. Det är ju ett som du säger, liksom kunskap och information på ett väldigt ändå tilltalande sätt och tydligt sätt. Man förstår liksom logiken och kedjan. Och så här, sen gäller det ju att sprida detta ytterligare och hitta till de målgrupperna som är som behöver liksom ha det. Och yngre åldrar tänker jag till exempel på, kan man också, hur ska man föra resonemanget där. Ska vi ta och gå vidare och välja något av våra två andra ämnen som vi har. Vem tycker du ska börja?
Men börjar du?
Okej, då börjar jag. Då ska vi ta bara lite och byta ämne här emellan. Du och jag har ju varit i Bryssel ett par tillfällen, tror jag, gemensamt och förundrats över den speciella värld som råder där när det gäller beslutsfattande och sånt. Men nu är det ju dags igen. EU-kommissionen ska ju tillsättas och då har vi ju en ny, vad ska man säga, en ny ordförande i som heter Ursula von der Leyen. Och hon, Leyen. Och hon ska ju välja då vice ordföranden också. Och de här vice ordförandena är ju då också kommissionärer i kommissionen. Och då får de ju ett precis som ministrar. Alltså hon, man kan ju säga lite slarvigt att hon är kommission, hon är liksom statsminister eller premiärminister då i EU-kommissionen. Och så ska hon ju välja, har hon ju en regering då med ministrar med olika typer av fokusområden. Men i kommissionen ska man ha tre vice ordföranden. Och de får då lite högre status per automatik. För att de då ingår i liksom ett presidium. Och då är förslaget att klimatkommissionären den här omgången då skulle bli en av vice ordförandena. Vilket gör att inte rent formellt men rent liksom praktiskt så blir ju klimatkommissionären så att säga viktigare eller får högre status än många av de andra traditionellt stora delarna. Då är det en person som heter Frans Timmermans som föreslås. Han utfrågades igår, tisdagen, 8 oktober, då om vad han vill och så här. Så det är ju en spännande tid där på något sätt. Mm. Är det någonting som i den här nyheten om att vi har en klimatkommissionär i EU som har åtnjuter lite större status på något sätt. Är det någonting som du hajar du till på det eller tänker du så här, men det är naturligt eller det är bra eller så?
Ja, det verkar ju faktiskt som att vi har passerat någon form av vägskäl då det börjar rulla snabbare i en viss riktning. Just det här med att klimatfrågan har ju gått från att vara lite utanför mainstream till att hamna mitt i mainstream. Så på så vis är jag kanske inte så förvånad, men jag tycker det är ju glädjande att man lyfter frågan mer och mer, helt enkelt.
Man har ju Timmermans själv där, det är väl inte i själva, vad ska man säga, i utfrågningen så är det inte, är väl inget revolutionerande som jag tycker att sticker ut baserat på intervjuer och eller media, reportage och så. Men det är ändå liksom, vad ska man säga, hans uttalande får kritik av den gröna rörelsen, miljöpartier och så här, för att den inte är tillräckligt ambitiös. Men det är ju ändå mycket mer ambitiöst än vad jag har hört och sett innan. Nu vet jag att du inte har hunnit läsa in dig på,
nej, just det.
på detta. Men man pratar ju bland annat om tillsätta betydligt mer medel, övergångspengar, omställningspengar då för att regioner och på lokal nivå kunna jobba. Och en sak som man trätar om är ju det här med utsläppsmål då, där då kritiken. Till exempel Miljöpartiets EU-parlamentariker Per Holmgren som är ju en känd figur i de här frågorna. Han tycker ju där om att till exempel IPCC-panelen säger ju att men vi måste minska minst 70% till 2030 om vi ska ha en chans att nå, medan då Timmermans pratar om kanske 55% till 2030 och så här. Så det är mera på den nivån så att säga.
Jag kan kanske bara säga någonting där också, att det är väl lite grann så har det väl varit under många år nu, att man har ju kunnat se att politiken har inte riktigt varit i kapp med den nivå den borde vara. Men man kan väl säga att politiken har börjat att knappa in lite. Och säger han 55% så ja, vi får väl hoppas, jag är väl försiktigt positiv att det ändå kan Och kanske se det som ett första steg, för om det blir mer tryck på den här frågan så kanske han blir tvungen att säga betydligt mer om ett tag här.
De ska ju bland annat, han lovar ju här att man ska ta fram en egentligen en plan för hur EU ska bli helt klimatneutralt senast 2050. Så det har man tänkt då från kommissionens håll att man ska jobba fram. Så det är ju en spännande, och det ska ske ganska snabbt. Mm. Det är en klimatplan som ska göras inom 100 dagar från att de tillträder. Så att i princip 3 månader från den 1 november så ska det finnas färdig en sån här plan. Mm. Och det är ju, den sammanfaller ju då med egentligen planer. För det vi också är på väg inför, det här är ju sån här som EU-nördar mest och de som jobbar med projekt på olika plan. Att vi är ju på väg in i nu EUs nya finansieringsperiod, alltså då den perioden brukar vara 7-åriga cyklar då när de här pengarna ska liksom läggas ut på de olika fonderna och de olika projektdelarna. Och så här. Men annat sånt som han nämnde igår var internationell flygtrafik och även sjöfartens utsläpp minskade. Och sen också det här med alltså importskatt på koldioxid har man ju också diskuterat under en tid. Och så det vet jag, tror jag att det ligger lite extra varmt om hjärtat just nu, eller intresse, det här med koldioxidkostnad egentligen. Ska vi hoppa över till ditt ämne?
Det kan vi göra.
Ja, varför är du intresserad av koldioxid extra mycket just nu?
Ja, alltså det var ju så här, nyligen så har Trafikverket, tror jag, inte säker på om det var fler än Trafikverket, men åtminstone Trafikverket har skärpt sin syn på vad man ska räkna för kostnad för koldioxidutsläpp. Tidigare så har det legat på ungefär 1 krona per kilo. Mm. Och det är ju ungefär där som koldioxidskatten ligger också idag. Och det ger ju en viss styrande effekt att då blir saker lite dyrare som innehåller mycket koldioxid och så. Som släpper ut mycket koldioxid. Bränslen och allt vad det kan vara då. Men nu har de tydligen då i de här riktlinjerna höjt ambitionsnivån betydligt. Alltså de går från 1 krona till 7 kronor ungefär. Så det är ju en dramatisk skillnad faktiskt.
Det är ju en jättestor skillnad ju, som sagt, från 1 krona per kilo till 7 kronor per kilo i sina beräkningar. Och de här beräkningarna, det handlar ju om då att man gör ju, till exempel då, om man tänker Trafikverket som en myndighet, de gör ju samhällsekonomiska kalkyler på olika typer av insatser. Om man till exempel ska bygga en järnväg eller förstärka kapaciteten på järnväg eller man ska göra en ny bilväg, motorväg eller någonting sånt. Så då räknar man ju plus och minus poster då, kan man säga. Och då tänker man att om den teoretiska kapaciteten ökar med så och så många bilar så är det så och så mycket utsläpp då. Och sen påverkas kalkylen då beroende på vad man har satt för pris på de olika delarna. Mm. Så det är ju en ganska intressant, eller det är ju en viktig grej, ja, det här.
Jätteviktigt. Kan jag ge lite exempel kring detta? För vi jobbade ju själva med en färdplan för Småland och Blekinge transportsektorn för några år sedan. Och då skulle vi ju räkna bland annat på koldioxidkostnader för de här utsläppen som fanns och om man då ska minska dem. Vad tjänar vi på att minska de utsläppen och så här. Och vi tyckte ju då att 1 krona per kilo var för lite. Och så tittar vi lite grann. På ett sätt så är ju kostnaden för ett havererat klimat är ju oändlig, kan man ju säga. Mm. Så att det blir konstigt att räkna som om den var begränsad. Men om vi då antar att vi inte knäcker klimatet men att vi gör det på något sätt sämre, så kan man kanske ändå räkna med att det finns en begränsad kostnad. Och då, många ekonomer har ju försökt att räkna på det här. Men de ekonomerna som har räknat på det åt Trafikverket hade kommit fram till någonstans storleksordningen 12 kronor per kilo.
För att vara liksom rättvis och ta med allt det som det faktiskt... Ja.
Och det var redan för 5 år sedan ungefär som de hade kommit fram till det. I det läget sa Trafikverket 1 krona per kilo, men om vi ska göra någon form av långsiktig analys så kunde de säga men kanske 3,5 kronor eller något sånt.
Okay.
I känslighetsanalyser. Alltså om man ska... Man kan säga så här att om de ville vara på den säkra sidan så gjorde de ett scenario också där de la lite högre koldioxidkostnad och då var de uppe i 3,5 kronor ungefär. Mm. Vi bestämde oss för att redan då för 5 år sedan ungefär att räkna med 3 kronor till en början och sen att det gradvis ökar mot de där 10-12. Ju längre vi kommer framåt i tiden här, vi kan ju tänka oss att koldioxiden ställer till med mer och mer problem, och då kanske man också ser det tydligare och tydligare i samhällskalkylen då. Och nu har de ju sagt idag då att de ska gå upp till 7 kronor, så jag tycker de är definitivt på rätt väg, och det är ju helt i linje med de undersökningar de själva har gjort. Det är bara att de inte riktigt har kunnat lyfta in det hela vägen i den praktiska tillämpningen ändå.
Det ska bli spännande att se här, för att det är också en sån här grej som man läser i tidningarna i princip runt om i, ja, överallt, men framförallt i Sverige när man tittar där Trafikverket verkligen är inblandade. Så alltid när det kommer fram ett, ja, nu är det beslutat om detta projektet och nu är det beslutat om det här projektet, att är man liksom intresserad, så är det ganska intressant att läsa de här vad ska man säga, samhällsekonomiska kalkylerna. De finns ju sammanfattade, de finns ju alla tillgängliga. Så har man till exempel ett eget vägprojekt någonstans nära som håller på och bygga, så det är ganska intressant läsning faktiskt, de här. Kanske inte världens största kioskvältare, men är man intresserad av miljö- och klimatfrågan, är man intresserad av omställningsarbete och är man intresserad av att se hur man värderar i samhället de här olika typerna av delar, för- och nackdelar, kostnader, reella kostnader och liksom samhällskostnader, så är de ganska bra sammanställda, tycker jag.
Jag kan bara lägga till den här skriften där de brukar ha de här rekommendationerna, kallas för ASEC, som Trafikverket använder sig av. Jag antar att det är det dokumentet nu som är uppdaterat då. Om det är någon som är intresserad och vill söka reda på det.
Just det, ja, men jättebra. Det är det här mycket som ändå händer. Det liksom känns som att när vi satte oss och funderade vad vi ska prata om och vad som liksom ligger så där top of mind för oss, så är det ändå ganska mycket framåtlutade grejer. Vi har väl inte... Vi är väl båda två ganska positivt lagda till naturen, men det var ju liksom ingenting när vi satte oss här och spånade lite och så var det ju inget så här som man tänkte så här, oj, den grejen låter ju liksom jobbig eller alarmerande, utan vi pratade ju om Greta som liksom hennes, vad ska man säga, hon symbol för den här rörelsen och den här mobiliseringen som ändå ger ringa på vattnet hela tiden, och där hon verkligen fungerar som en förebild. Vi pratade om det här med att EU-kommissionen i alla fall lyfter frågan. Så nu är de ju inte valda än, det är ju nu de sitter väl och trätar om detta just nu, och ska omröstning, så han till exempel Frans Timmermans som föreslås att bli klimatkommissionär, som blev utfrågad igår, han ska väl formellt väljas idag och så, men bara det här att man liksom man lyfter upp det på ett annat sätt. Vi hörde ju inte den här diskussionen förra rundan när EU-kommissionen skulle väljas. Då var det inte alls på detta sättet diskussionen. Och sen då det här att man på vissa myndigheter och vissa delar när man jobbar med sådana här alltså rent avgörande investeringar och insatser i samhället, Trafikverket i detta fallet då, att de har höjt kostnader för koldioxiden från 1 till 7 kronor.
Jag kan ju också bara fylla på där att till exempel nu, vi hade ju i förra avsnittet här, så har vi pratat lite om Almedalen och så. Jag har ju varit där nu ett antal år och kan ju se en tydlig trend att den här frågan har vuxit hela tiden. Och det, i Sverige pratar vi inte så mycket om numera om vi har ett problem eller inte, utan vi är mer inställda på hur ska vi i vår organisation eller i vårt parti eller i vår myndighet, hur ska vi kunna ta tag i det här och bidra till lösningen? Det är mer det som är i fokus. Och det är positivt, tycker jag.
Ska vi ta avsluta med en grej som jag inte har förberett dig överhuvudtaget på, som jag inte själv har något svar på heller, om jag skulle ställa frågan till mig själv. Men rent privat, vad är antingen pågående eller planerat omställningsinitiativ hemma eller i jobb? Har du någon som du kan plocka från direkt som du kommer på? Jag försöker fundera ännu vad jag ska...
Ja, jag gjorde en, om det räknas som pågående, gör det kanske inte, men det var nyligen genomfört. Det gör att jag i november, nästan ett år sedan nu, som jag har varit utan bil. Jag ställde bilen stod för det mesta. Det är inte en riktig slump så, jag har ju valt att bosätta mig ganska nära mitt jobb, min sons skola och service och sådant. Så att i princip så har jag klarat mig att cykla nu i ett par år. Och hade bilen lite grann för nödfall och så. Men sen så har jag ställt den. Och sen så till slut så tänkte jag att nej, men nu kan vi ta steget fullt ut. Och det blev skroten till slut faktiskt. Mm. Det var hellre det än att laga på något som kanske, ja, då slipper vi att någon annan släpper ut från den. Så, att säga.
Ja.
Så det var ett steg. Och sen har jag också börjat att äta lite mer vegetariskt och så.
Mm.
Men ja, det är de två grejerna.
Mm. Ja, men det är ganska grundläggande grejer ändå. Vi gick ju från två bilar till en bil och sen tillbaka till två bilar, fast den andra bilen var en elbil i detta fallet som jag hade möjligheten då att ha. Så det är ju en sån grej också som har varit ett medvetet val. Och så jag ska fundera på om det är någonting som senast igår gjorde jag potatismos av egenodlad potatis. Jag har också möjligheten att odla själv och så här. Så det är också en sån här grej, så har man liksom möjligheten och så. Så den gör viss skillnad ändå. Framförallt så gör det ju det att vi odlar annat också, vilket gör att vi faktiskt handlar mindre. Och så, vi kan hushålla lite mer. Så den känns bra i magen på liksom olika sätt. Och så. Ska vi nöja oss så för denna gången, så får vi spana vidare här. Jag vet till exempel nu här då, som sagt, i november då, om den nya EU-kommissionen ska komma i, så blir det riktigt intressant att se hur diskussionen går och även hur den speglas på nationell nivå här. Då, och vilken ambition Sverige går in med i så fall i den här planarbetet. Det är väldigt spännande. Vad ser du fram emot härnäst, mest under hösten, för när det gäller omställningsarbete?
Ja, alltså jag hoppas ju kunna dra igång ett stort projekt här om omställning av Blekinges transportsektor, där jag har jobbat nu flera år med att få förankring för detta. Och det är fler och fler som ansluter, så det ser väl rätt så positivt ut. Så.
Mm. Ja, spännande, då håller vi alla tummar vi hittar för det. Tack för idag, Henrik.
Tack så mycket.